Välkommen! Idag ska vi verkligen försöka förstå Paris och dess otroliga litterära historia. Vi har ju en text här som beskriver hur staden blev en sån där magnet för författare.
Ja, absolut. Det är ju en otroligt spännande utveckling. Grunden lades tidigt, redan på 1100-talet, med universitetet.
Mm. Men själva liksom prestigen som litterära huvudstad, den växte fram starkare lite senare. Särskilt under upplysningen. Det handlar ju mycket om idéer, möten mellan människor.
Precis. Så låt oss försöka packa upp det här lite. Hur gick det till? Från akademisk vagga till den här myllrande scenen. Vi tänkte följa utvecklingen från medeltiden fram till efterkrigstiden ungefär.
Låter bra.
Allt börjar ju med universitetet i Paris, Sorbonne. Ja, ursprunget i Sorbonne på 1100- och 1200-talen. Det var det enda i norra Frankrike då.
Ja, och det spelade ju en enorm roll. Och sen att hovet också började använda den parisiska dialekten, det stärkte ju stadens roll ytterligare. Språket och akademin, de gick liksom hand i hand.
Och sen, om vi hoppar framåt lite, till 1500-talet.
Då ser vi ju hur Paris blir ett centrum för humanismen. Samtidigt blir ju Frankrike mer centraliserat som stat.
Okej. Okay.
Och det här gynnar ju Paris kulturella dominans. Sen har vi ett viktigt steg när kardinal Richelieu grundar Franska akademin, l'Académie française, 1635.
Just det, akademin.
Deras uppdrag var ju att vårda franskan och det cementerade ju Paris roll som språkets och därmed litteraturens självklara centrum. Så vid mitten av 1600-talet då är staden och salongerna nästan oumbärliga för fransk litteratur.
Sen har vi ju solkungen, Ludvig den 14. Då var det väl ganska bra tider för författarna. De fick ju beskydd.
Absolut. Det var en guldålder på sitt sätt, med kungligt stöd. Men sen, mot slutet av seklet, flyttade ju hovet till Versailles.
Precis. Tog Versailles över då? Tappade Paris fart?
Det är en intressant fråga. Versailles drog ju till sig enormt mycket uppmärksamhet och glans, såklart.
Mm.
Men det intellektuella livet i Paris, det försvann ju inte. Tvärtom. Institutioner som Comédie Française, alltså nationalteatern, grundades ju just då, 1680. Så scenen fanns kvar, även om hovet flyttat.
Och på 1700-talet, då kommer det tillbaka till Paris igen. Med full kraft.
Ja, precis. Pendeln svänger tillbaka, kan man säga. Ludvig den 15 och den 16 var kanske inte superintresserad av litteratur personligen. Men salongerna blomstrade verkligen. Det var ju där idéerna föddes och spreds.
Salongerna? Ja, man hör ju talas om dem.
Hos Madame de Lambert till exempel. Där träffades ju Montesquieu och Marivaux. Och hos Madame Tensan fanns de också. Och Fontenelle, Abbé Prévost. Det var verkligen ett epicentrum för upplysningstankarna.
Man kan nästan höra diskussionerna. Och texten nämner ju Voltaire som den typiske parisiske författaren. Kvick, urban.
Ja, par excellence. Verkligen. Ständigt i debatt.
Men alla älskade ju inte staden. Rousseau, han flydde ju.
Ja, precis. Jean-Jacques Rousseau hade en helt annan syn. Han kallade Paris en plats de bruit, de fumée et de boue, alltså av buller, rök och lera.
Vilken kontrast!
Ja, han representerar ju en annan känslighet, en längtan bort från det där urbana, komplexa. Även om han kom tillbaka senare. Hans kritik ekar ju också i senare verk som skildrar stadens råare sidor. Som Zolas Le Vent de Paris, Paris Marge.
Just det, den nämns. Från 1800-talet. Den ger en annan bild liksom.
Ja, en osminkad bild av livet kring Les Halles, de gamla saluhallarna. Det visar ju att det fanns en annan sida av myten också.
Och på 1800-talet, efter revolutionen, då händer det väl något med litteraturen också? Blir den annorlunda?
Ja, absolut. Man kan tala om en demokratisering. Både teman och läsekretsen breddas. Litteraturen speglar ju de stora politiska och sociala rörelserna på ett nytt sätt.
Som hos Balzac och Hugo, de skrev ju om allt möjligt folk i Paris.
Precis, hela samhällsspektrumet med Paris som fond. Zolas roman är ju ett perfekt exempel på det där.
Okej, om vi hoppar framåt igen. Tidigt 1900-tal, säg mellan krigen 1914-1940, då dyker upp nya centrum.
Ja, det blir nya litterära kvarter som tar form. Montparnasse till exempel. Där hittar vi ju Max Jacob och Léon Paul Fargue.
Runt Palais Royal rörde sig Jean Cocteau och Colette. Och sen har vi ju Céline som beskriver sin barndomspassage Choiseul i Mort à Crédit.
Död på krita, ja. Mörk skildring.
Ja, verkligen. Och Montmartre blir också en viktig plats för Marcella Gimé till exempel. Det är som att staden ständigt skapar nya kreativa fickor.
Och det är väl också då som många utländska författare dras dit.
Ja, särskilt på 20-talet blir Paris en riktig internationell smältdegel. Ernest Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin, de kom ju för att uppleva, inspireras, leva bohemliv kanske.
Känna pulsen.
Precis, medan andra som D.H. Lawrence eller James Joyce, de sökte kanske mer en fristad. En plats där de kunde skriva fritt, få ut sina verk. Paris betydde olika saker.
Och efter andra världskriget då? Då flyttar fokus igen.
Ja, då är det Saint-Germain-des-Prés som blir det stora litterära navet. Med namn som Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, poeten Jacques Prévert.
Man tänker ju direkt på kaféerna där. Les Demagos, Café de Flore.
Absolut. De blev ju ikoniska mötesplatser. Och det är ju intressant att fundera på varför just där, just då. Det var ju efter kriget en tid av, ja, desillusionering.
Existentialismen.
Precis. Saint-Germain-des-Prés blev liksom en smältdegel för de idéerna. Där satt ju Sartre och Beauvoir och diskuterade frihet, ansvar, mening. Mitt i stadens brus, det gav ju kvarteren en speciell laddning.
Som lever kvar, lite än idag kanske.
Ja, det tror jag. Och det är fascinerande hur de här centrumen har vandrat genom staden över tid.
Ja, från latinkvarteret runt universitetet.
Där förlagen förresten fortfarande ligger tätt.
Ja, just det. Det är 1700-talets salonger i Marais och sen det mer bohemiska Montparnasse.
Ja, på 1800- och tidigt 1900-tal. Med klassiska ställen som La Closerie, det lillas.
Idag känns det ju som att det sitter minnesplaketter över författare precis överallt i Paris.
Ja,